Välkommen till slaget, dagens debatt. Jag heter Jesper Alm. Tusentals unga har inlett sina studier den här hösten och ekonomi och juridik är det som intresserar mest vid de svenskspråkiga högskolorna i vårt land. Men kommer de som nu studerar de här ämnena att ha en framtid på arbetsmarknaden eller kommer AI att ta deras jobb i allt större utsträckning? I dagens debatt så deltar Olle Häggström, professor i statistisk matematik vid Chalmers i Göteborg och forskare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Välkommen.
Tackar.
Deltar gör också Linna Mannila, du är biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet och väldigt insatt i den här sortens AI-frågor. Välkommen.
Tack ska du ha, roligt att vara med.
Och så har vi också karriärvägledare Jan Kraufelin vid Åbo Akademi med i dagens debatt. Välkommen.
Tack ska du ha.
Ja. Hur oroade ska nu de som studerar kanske ekonomi och juridik vara att arbetsplatserna försvinner och ersätts då av artificiell intelligens, kort och gott AI? Vad säger du, Olle Häggström?
Ja, alltså, det är inte säkert att oro är en produktiv känsla, men det är ju helt klart så att det finns en mycket stor risk att AI-tekniken kommer att skapa mycket stora omvälvningar på arbetsmarknaden, inklusive inom ekonomi och juridik.
Mm. Vad anser du, Lina Mannila?
Nej, jag skulle säga att man nu inte ska fokusera. Jag skulle säga att man kanske riktar den här oron fel också om man börjar prata om vilken bransch och specifika branscher. När jag skulle säga den mer relevanta frågan skulle vara att vilken typ av uppgift inom de här branscherna man sen gör. Att visst, precis som Olle säger, så omvälvningar kommer vi att se, men det kommer nog mer att handla om vissa uppgifter, att det finns mycket som människan gör som tekniken nog inte ännu klarar av.
Mm. Jan Kraufelin, hur mycket diskuteras det här bland då studerande som du träffar?
Nu diskuteras en hel del med studerande, likaså personal egentligen. Jag har egentligen den här hösten redan deltagit i flertal tillfällen, både med studerande och personal, som AI har varit en av huvudfrågorna egentligen. Och just det här att hur det påverkar egentligen, eller hur det borde påverka utbildningen och sen i slutändan hur det påverkar arbetsmarknadsläget för studerande och framförallt de som börjar studera just nu. Så att nu är det någonting som är väldigt, väldigt högt i diskursen helt enkelt. Och faktiskt förra veckan också med mina kollegor från Finland, alltså karriärvägledare från olika universitet i Finland. Och där också var det här en fråga som vi diskuterade ganska mycket.
Vad är det då som kommer upp alltså? På vilket sätt kommer AI upp i de här diskussionerna?
Kanske just den här oron på något sätt för studerande framför allt. Hur ska jag tänka när jag börjar studera? Vad ska jag börja studera? Lite det här som du frågar också kring, att det är en sak. Och sen att hur det påverkar. Hur kommer AI att påverka arbetsmarknaden? Och där har vi ju kanske inte något direkta svar. Och jag tenderar att hålla med egentligen på både vad heter det, båda panelisterna här som säger att å ena sidan, jag oroar, det är ju nog en disruptiv faktor. Det här med AI, det tror jag att det är ganska klart att det kommer att förändra arbetsmarknaden väldigt mycket. Men sen just det här att ska man vara liksom orolig för det och framförallt att börja lägga något förtecken för att är det bra att studera det ena och det andra, så där tenderar jag nog hålla med Linda att det kanske inte där vi ska sätta fokus på, utan mer att fundera på att hur liksom styr vi utbildningen och hur helt enkelt vilken typ av uppgifter överlag är det som kommer att ändra form. Jag menar, det är ju ingenting nytt. Vi har genom historien sett flera omvälvningar och alltid har det så att säga lugna ner sig efterhand. Att det som kanske är det nya, det här är nu min tolkning av det, men det som kanske är det nya just nu är det att den här förändringen går väldigt snabbt. Det har det kanske inte gjort tidigare när vi tittar på industrialiseringen och robotiseringen och så vidare. Då har det ändå varit en längre tidsperiod.
Mm. Ja, Olle Häggström, hur ska man då tänka här? Vad ska man göra nu då för att kanske förbättra sina chanser på den här framtida arbetsmarknaden som du ändå hägrar för alla när man kommer ut ur universitetet?
Jag har ju ingen kristallkula, så att jag, precis som alla andra här i panelen och på andra håll, så går det ju inte att ge några säkra svar. Om man ska tro på de trender som syns i San Francisco och Silicon Valley nu, med de ledande AI-företagen som OpenAI och Anthropic, så är de ju på väg att gå in i det som kallas för rekursiv självförbättring hos AI. Alltså att AI hamnar i förarsätet för skapandet av ny AI. Den roll som mänskliga AI-utvecklare hade tidigare. Det kan accelerera hela processen mycket kraftigt. Och det här, jag tror att vi ändå bör ha i åtanke att det här på några få års sikt skulle kunna leda till att vi inte längre har någonting som liknar dagens arbetsmarknad.
Hur skulle det då kunna se ut?
Ja, man talar om 100% arbetslöshet. Och om man vill vara idealistisk och tänka i termer av att det kanske ändå inte är lönearbete som är livets mening, så skulle ju det kunna vara en väldigt bra sak. Men vi får ju en väldigt, väldigt komplicerad och svår övergång till ett sådant samhälle i så fall. Och det skulle ju kräva mycket, mycket långtgående ekonomiskt politiska åtgärder för att inte få enorm utslagning och social oro och så vidare.
Mm. Hur låter det här, Linda Mannila, i dina öron?
Nå, visst, alltså det är ju här som debatten kanske går isär också mellan olika forskare och tänkare idag, att var kommer den här utvecklingen att sluta och vilken riktning kommer det att gå? Det är kanske inte en diskussion som jag nu direkt ser när vi diskuterar dagens unga och vad de ska söka sig till. Att det som jag främst brukar fundera på så är just det här att vem är en... Alltså oberoende av vilket jobb man har så är det ju nog det där egna intresset som ändå avgör att hur bra man hittar nya möjligheter, hur väl man kan forma den där egna miljön och hitta den typen av uppgifter man själv sen faktiskt vill jobba med och är bra på. Så jag skulle nog tänka att för en studerande, för en ung person idag, så ser jag nog att man ska välja utifrån det där genuina intresset. Att vi ser ju redan också om man tänker på gymnasieutbildningen att den blir ju allt mer optimering, att man optimerar sina studier för att det ena och det andra få höga poäng i antagning och så vidare. Men att man sen när man börjar tänka just på den här framtiden, att man inte försöker, vad ska vi säga, undvika faror som man ändå inte i dagens läge vet någonting om och försöker optimera enligt en framtid som vi ändå inte vet någonting om. Utan jag ser nog att det säkra kortet där, så att gå på det man själv faktiskt är intresserad av, för att det ger ju en uthållighet sen också att bli riktigt bra på det man gör. Och ofta så är ju nog det att man är bra på det man gör och att man gillar det man gör en tryggare faktor än det att man har valt någonting bara för att man tror att det är någonting som kan funka i längden. Så det är kanske där som jag, just när man funderar på jobbmarknaden idag, att visst det finns många, många frågetecken, men eftersom ingen har den där kristallkulan, så det bästa vi kan göra så är att försöka hitta det som vi själva vill jobba med och som vi är bra på. Och samtidigt förstås också då bygga den där AI-kompetensen så att man har en kompetens också att jobba med de frågorna och de olika teknologierna som AI-utvecklingen för med sig.
Mm. Vad säger du då, Jan Kraufelin, till studerande som kommer till dig och vill diskutera kanske karriärvägledning? Jag menar, i dagens läge är ju många studerande oroliga redan som det är. Man kanske oroar sig för klimatpåverkan och klimatuppvärmning och ibland så känns det när jag intervjuar studerande att man, jag kanske nu för tiden är mer angstfylld inför framtiden, för att det är så mycket som sker just nu och det är ganska oroligt. Så vad är de här kloka orden du brukar säga till studerande då, att kanske lugna dem när de tittar framåt och tänker att hur ska man nu klara sig i arbetslivet?
Hur kloka de är vet jag inte, men att jag säger egentligen samma sak som jag har sagt under alla år som jag har jobbat som karriärvägledare. Jag fokuserar nog lite samma som egentligen Linda var inne på med det här, att fundera i första hand, vad är du intresserad av? Och starta därifrån. Ta inte den approachen att du funderar på att liksom vad kanske det finns för jobbmöjligheter. Speciellt när vi pratar om universitetsstuderande, som i mitt fall som jag karriärvägledare, när det är frågan om en femårsperiod cirka, om inte mera, före man så att säga inleder sina studier tills man kommer ut därifrån. Så det finns ingen chans, har inte tidigare heller funnits någon chans att du egentligen liksom exakt kan pinpointa att hur ser arbetsmarknaden ut inom just min bransch om 5 år. Och sen, vi kan också ta en lång diskussion om att hur definierar vi branscher, för att speciellt inom universitets världen så är det inte så enkelt heller. Att vi kan prata om ekonomi, vi kan prata om IT, vi kan prata om naturvetenskaper och så vidare, men ganska ofta går de in i varandra, och framförallt när vi börjar titta på arbetsmarknaden så är det sällan väldigt, väldigt entydigt att just precis en sån här examen söks för just precis den här uppgiften, utan det kan ofta vara ganska, ganska blandat. Så helt enkelt nog det här att utgå från vad är du intresserad av. Sen är det kanske lite av en utmaning för oss egentligen liksom inom universitetet att fundera att hur gör vi utbildningen oberoende av bransch på något sätt relevant också för den kommande arbetsmarknaden. Att den inte bara är relevant här och nu idag, utan att man försöker ta i beaktande olika saker, och i det här fallet då AI. Men precis som vi nu har varit inne på här, det är förstås väldigt, väldigt svårt, för ingen av oss riktigt vet hur det kommer att se ut om några år. Vart går exakt utvecklingen inom AI?
Ja, det är säkert inte så många som vet det, men det som jag har också haft en sån här tudelad åsikt kring AI. Dels så fascinerar det och dels så oroar det. Det som kanske gjorde mig lite mer orolig var att jag för drygt en vecka sedan så läste ett blogginlägg av Microsoft-grundaren Bill Gates som, jag måste säga, kanske där var det lite oroväckande text han då la fram. Han har ju då förstås en egen ko i dike, kanske han är väl insatt och han har då jobbat med den här sortens frågor, men han skrev då ett inlägg under rubriken att den turbulenta AI-tiden är här, de beslut vi gör nu är kritiska. Och sen i det här inlägget så tar han upp det hotbilder han då anser att AI nu innebär, vad som gäller då till exempel sysselsättning, samhällsstrukturer och trygghet. Men samtidigt också innehär han lite hopp att AI kan ju nog hjälpa också ifall man då styr den här teknologin åt rätt håll. Men om vi nu ännu håller oss till de här hotbilderna som vi inledde med. I det här inlägget så anser ju Gates att hoten mot exempelvis arbetsmarknaden kommer att synas först om generationer, utan att vi redan ser väldigt stora förändringar vad gäller sådana här sysselsättningsmöjligheter redan om några år. Är det verkligen så, Ola Häggström?
Ja, alltså återigen, att vi inte har den här kristallkulan och teknikutvecklingen kan stöta på oväntade hinder som gör att de här prognoserna kommer på skam. Men jag är i stort sett enig med Bill Gates om att de här riskerna är mycket reella. Sen tycker jag, nu har vi pratat mest i termer då av vilka råd ska man ge ungdomar om vad de ska läsa för utbildningar och så. Men det här är ju också en fråga för samhällsplanerare, hur vi ska tänka kring högre utbildning, hur man ska dimensionera olika utbildningar och så. Och där tänker jag att om man ska se det 10 år tillbaka, så var vi som höll på med AI-futurologiska frågor då, vi var fortfarande ganska övertygade om att utfasningen av mänskliga arbetsuppgifter skulle fortsätta på den gamla gången som vi har sett med industrialiseringen då. Att tekniken först automatiserar de fysiska och manuella arbetsuppgifterna, och de intellektuella ligger betydligt längre fram. Men med den nya AI-tekniken som har kommit under 2020-talet med generativ AI och så har ju det där lite grann vänts upp och ner. Och det finns all anledning, tror jag, att uppvärdera exempelvis hantverksyrken. Som i längden så är de kanske inte skyddade heller från AIs konkurrens. Men jag tror att kanske min rörmokare på några års sikt är lite mer skyddad på arbetsmarknaden än vad jag är.
Hur låter det, Linda Vanilla? Ska vi vara så oroade som Bill Gates för framtiden, att redan om några år, han skriver då i sitt blogginlägg 2030, och så ser jag på vad det är för datum nu, det är bara om 4-5 år så börjar det hända stora saker, eller kan hända stora saker.
Det är klart att det kan, och nu ser vi ju redan vissa skillnader, att just om man tänker på unga människor, och framförallt, och jag är ju själv inom datavetenskap, så nu ser vi ju det att de här ingångsjobben, så de trillar ju nog bort när allt mer av de här så att säga enkla uppgifterna sen kan skötas med hjälp av AI-modeller och olika typer av system, så då behövs inte de här som faktiskt de här människorna som utför de här enkla jobben. Alltså där ser vi ju nog redan i dagen en stor förändring, och där är det ju upp till arbetsmarknaden då att hitta uppgifter som även de som kommer ut från, eller som ännu håller på att studera, kan få en arbetserfarenhet som kan ge dem då vägkost för framtiden också. Att där ser jag ju själv någonting som redan har förändrats ganska mycket. Så absolut, som sagt, det kommer ju att bli förändringar. Att sen så är det just den här kristallkulan att hur pass snabbt kommer det att gå då när ChatGPT släpptes, och nu säger jag inte att dagens språkmodeller är på samma nivå som den modell som släpptes då, det har ju hänt väldigt, väldigt mycket och den utvecklingen går ju snabbt. Men nu var det ju då också en tanke att nu kommer allt att svängas upp och ner på några år. Och nu har vi ändå gått ganska många år framåt och samhället förändras ju inte lika snabbt som vi kanske då tänkte att den här utvecklingen skulle föranleda då. Så frågan är ju då att hur snabbt lyckas vi nu? Lyckas vi hänga med i takten? Lyckas vi bromsa där vi behöver bromsa? Och där tycker jag ju nog att den här diskussionen kring just AI-säkerhet och reglering och så vidare, att den har ju nog kommit mycket mer på agendan nu än den var då när den här språkmodellsutvecklingen till exempel tog fart då för några år sedan. Men ja, visst, alltså jag håller helt med att den här Gates blogginlägget, det är absolut en läsvärd text, men samtidigt, precis som du också säger, att man har ju också sin egen ko i diket. Flera av de här, liksom också de här amerikanska företagen som ligger bakom stora delar av AI-utvecklingen idag. Så att det måste man ju ta lite med en nypa salt.
Skulle du säga det, Olle Häggström? Ska man ta dem med en nypa salt? Eller, jag börjar fundera just när Linda Mannila här pratar ibland när vi debattledare lyssnar på de som är med i debatten, så kläcks en fråga. Och jag börjar faktiskt tänka att är det nu så att man skriver att någonting stort kommer att ske inom några år för att pengarna kanske börjar ta slut. Man har pumpat in miljarder i det här AI-företagen och den där stora omvälvande förändringen låter ännu vänta på sig. Eller hur ska man se på det här? Finns det alltså en realistisk oro att något stort och omvälvande kan vara på gång och ske då inom några år?
Nej, men om man tittar på de trender som finns nu, tekniktrender, så pekar de ju väldigt brant uppåt. Och visst, det har funnits en tröghet när det gäller att få ut den här tekniken i samhället. Men det kan börja lossna och göra det ännu mer då när AI går in i den här rekursiva självförbättringsspiralen och allt fler ser potentialen i det. Jag tror att det finns en fara i att tänka på AI som någonting som uteslutande går in och löser enkla arbetsuppgifter, och så blir de avancerade arbetsuppgifterna kvar för oss människor. Man försöker tänka lite så i mjukvarubranschen som verkligen, verkligen är i gungning nu. Så de programmerare och kodare som jag pratar med, de är skakade över vad som har hänt det senaste året. Och deras arbetssituation nu är väldigt, väldigt olik hur den såg ut för ett år sedan. Nu är de som tidigare satt och kodade är nu mer arbetsledare för AI-system som kodar åt dem. Och då kan man säga att ja, men då har människan sin roll där. Men frågan är, hur länge dröjer det innan AI blir så bra så att den blir bättre även på den rollen? Det kan gå väldigt snabbt. Och i mitt eget område, matematiken, så har vi haft en otroligt dramatisk sommar där från både Anthropic och OpenAI så har vi sett bevis utav klassiska matematiska problem som har varit öppna i 50 eller 70 år och som jag och många kollegor har kämpat med i en del fall i decennier, och som AI nu löser åt oss. Och jag vill ju inte naturligtvis sitta här och säga att som matematiker då att matematiken är höjden av intellektuell nivå i vårt samhälle. Det behöver inte vara så, men det är ändå från vår synvinkel så ser vi att AI börjar kunna göra väldigt avancerade saker.
Om vi backar tillbaka lite till det då, där vi börjar, alltså de här som nu har börjat studera till exempel ekonomi och juridik, ser man att det är väldigt intressant. Det senaste året har du snackat om att just de här instegsarbeten, alltså de där första sysselsättningsmöjligheterna kanske försvinner just på grund av då att AI tar över deras, och det är de här som är mera långt hunna i karriären som då kanske fortsättningsvis får vara kvar. Nu lyssnar jag här på Olle Häggström, så kanske det inte alls är så heller. Men du var inne lite, Jan Kraufelin, på det att ja, man ska göra det som man gillar och att man ska satsa på sina styrkor. Men är det nu så då att alla de här tusentals studerande som har valt ekonomi och juridik nu också den här hösten och de hör de mest populära linjerna, har man på något vis valt fel? Eller borde man ha tänkt på något vis annorlunda?
Jag är nog ganska övertygad om att man inte har valt något mer fel där än i något andra ämnesval heller. Att det är nog, jag håller nog fullständigt med Olle på den punkten, att det här egentligen är nog betydligt liksom större fråga än en fråga om att vad ska jag som en enskild kommande studerande börja välja för ämne, utan det här är nog en samhällsfråga. Hur vi liksom ska ställa oss till hela den här AI-förändringen och helt enkelt behövs liksom experter göra politiska beslut. Dels vad ska göras med utbildningen, men också att hur ska det så att säga styras politiskt. Till exempel ska vi börja beskatta produktionsmedel, det vill säga beskatta liksom AI som en produktionsfaktor eller vad är det? Att jag har nog väldigt svårt att se att man på något sätt kan påverka det här som en enskild studerande. Eller att det skulle per definition vara så att något visst ämne nu betyder att om 5 år så kommer där inte att finnas något arbete. Det här går nog över hela fältet så som jag ser det. Och utöver de här som du nämnde, juridik och vad heter det, ekonomi, så precis som Linda sa, så det gäller ju i allra högsta grad också IT-studerande, framförallt när det är just de här nybörjarjobben, så att säga, de första jobb man i regel får efter utexamineringen. Det gäller språkstuderande, det gäller egentligen, jag skulle våga påstå att det gäller precis alla utbildningsinriktningar som kommer att bli påverkade av det här. Hur är sen en annan femma? Vi ska ju prata om att vi alltid pratar om framtidsscenarion, egentligen inte ett scenario, för det är just det här att vi inte egentligen vet hur det kommer att se ut. Men därför behöver vi vara alerta och se till att vi liksom håller så att säga i tyglarna för det här på något sätt globalt. Men hur gör vi det?
Lina Mannila.
Ja, jag tror att vi är ju ganska långt också, eller vi har ju haft ett utbildningssystem som ganska långt har fokuserat just på branscher och i vissa områden till och med utifrån arbetsuppgiften, att vad är det man lär sig och vad blir man så att säga kompetent att göra. Men jag tänker också att numera så tänker vi också inom utbildningen allt mer inte kanske på det där ämnesspecifika utan också helt de här mänskliga kompetenserna, och det har vi ju pratat om så länge som vi har haft digitalisering också, att hur viktiga de här mänskliga dimensionerna, kreativitet, problemlösning, empati, samarbetsförmåga, kompromiss, det att man kan sitta mitt emot varandra och faktiskt ha ett mänskligt samtal. Att de har ju definitivt nog fått större utrymme också inom de flesta utbildningarna. Så jag håller nog helt med Jan här också, att jag ser ju att de här frågorna som vi nu ställer, dels så är de på en samhällelig nivå och dels är de också inom utbildningen oberoende av vilket ämne eller bransch vi pratar om. Och de flesta, om inte nu alla, ja, kanske nu ska säga alla utbildningar, så ger ju det är ju en bred kompetens man bygger. Om vi tar vilken universitetsutbildning till exempel som helst, eller högskoleutbildning, så där finns analytiska förmågan, alla de här problemlösning, kreativitet, empati, alla de försöker vi ju bygga inom den utbildningen. Så att jag ser nog inte att man har, precis som Jan sa, inte ser jag heller att man har valt desto mer rätt eller fel om man nu har valt ett visst ämne i år, utan nu, jag tror nog också lite att vi får försöka tänka att vi inom utbildningssektorn och också så här annars inom samhället, förr eller senare så måste vi ju faktiskt börja fundera just på de här frågorna som nu både Olle och Jan här också lyfter, att hur ska utbildningen se ut, hur ser arbetsmarknaden ut, hur kan vi se till att det sen faktiskt blir en bra framtid också i dagens läge. Och där kommer ju också då den här regleringen till exempel in, och sen också politiken förstås. Att jag har många år så här funderat på det, att i valkompassarna så finns det nog frågor om dittan och dattan, men det finns väldigt sällan frågor som relaterar till just teknik och AI-frågor till exempel. Att hur mycket kompetens finns det sen också bland beslutsfattarna kring de här frågorna?
ja, politik, om man tittar just ur ett sådant politiskt eller samhällsperspektiv, Olle Häggström, hur tycker du att politikerna till exempel i Sverige, där det nu är val den 13 september och i Finland blir det riksdagsval nästa år i april, så är politikerna och förstår den förändring som är på kommande, tycker du, när du har följt med kanske också valrörelsen?
Ja, det har jag. Och jag måste säga att de politiker som alls förstår att det här är en stor fråga, de tenderar att vara väldigt, väldigt nyvakna. Och det betyder ju att det faller ganska mycket på oss som arbetar med AI-frågor att utbilda dem i det här. Och få dem att förstå situationens allvar. Sen vill jag återkoppla till det här då med den enskilda studentens möjlighet att påverka sin situation. Och jag instämmer ju såklart i det här med att det är bra att bygga liksom generellt användbara kompetenser. Men jag tror ändå vi är eniga om att det finns liksom ingen mirakelmetod för den enskilda studenten att säkerställa en framgångsrik framtid genom val utav någon specifik utbildning. Så det där är väldigt svårt. Men det finns ett annat plan där jag tycker att det är lättare att ge ett råd. För en ung person är inte bara student utan även samhällsmedborgare. Och jag önskar att se en betydligt större mobilisering än vi ser idag av opinion på AI-området. Och om folk verkligen förstod vad som pågår i San Francisco och Silicon Valley, så tror jag att vi skulle kunna se en proteströrelse med kraft att faktiskt påverka makthavare och kanske åstadkomma det som jag ser som nästan nödvändigt för att det här ska gå bra. Nämligen att dra i nödbromsen för den galna kapplöpning som nu sker mellan de ledande AI-företagen.
Mm. Linda Mannell, du var ju inne lite här på att du önskar att det skulle komma kanske. Eller åtminstone en diskussion skulle initieras om då regleringar och liknande för då såna här, ja, vad ska vi kalla dem, landöverskridande, nationsöverskridande AI-system.
Visst är det ju det som man skulle önska. Det skulle ju vara väldigt fint om det skulle gå att ordna i praktiken. Men sen vet vi ju nu också att här är så stora maktinnehavare på båda hållen. Om vi tänker då både USA och Kina som ju är stora aktörer i den här utvecklingen. Så att få alla att skriva under ett och samma avtal så kan idag kännas ganska svårt. Men å andra sidan så vet vi ju att nu har regleringar kommit på andra fronter också som är helt globala. Och där de allra flesta också håller sig till de regleringarna. Så att inte se det själv som en omöjlighet. Inte. Det är ju mest den här kapplöpningen nu som också Olle är inne på. Det är ju den som på något vis kan... Den är ju skrämmande på sitt sätt att man bara ser det här egna företaget att vi ska vara först med det ena och det andra. Att då hinner ju inte samhället med så länge som det får fortgå. Så att på det viset så absolut att man skulle på något vis kunna ändå få en... inte kanske dra i nödbromsen, för det tror jag inte att man kan, men i alla fall att få någon typ av sunt förnuft i den här utvecklingen, att hur bråttom behöver vi ha, och vad är det egentligen som är målsättningen där? Att det ser jag ju nog själv som en bra diskussion som också har kommit igång. Att det tycker jag nog att är positivt.
Mm. Ja, Olle Häggström, hur ska man komma då förbi det här? Nu säger jag också Bill Gates i sin blogg då, jag läste igenom den ännu här inför den här debatten och han hoppas ju nu då att just makthavare, politiker, andra som sitter på makten, kanske de där företagsledarna skulle inse då faktum att nu kan vi inte ha en sån här kapplöpning, vi måste alla sätta oss ner kring ett runt bord kanske och diskutera om gemensamma spelregler. Det tror jag tyvärr inte att kommer att hända, så kanske jag kritisk är väl själv ändå. Men hur kommer man förbi det där att ibland när också jag vet att när man då som AI-oroare lyfter fram den här oron så kanske man stämplas som en foliehatt eller alarmist eller något liknande. Att hur kommer man förbi den diskussionen för att då verkligen gå vidare för att kanske inleda en sån här regleringsdebatt? Att vad får AI göra och vad får det inte göra i framtiden?
Ja, nu var det många saker samtidigt här. Men det är klart att jag ofta då stöter på motargument om att det som jag pratar om då låter knasigt och som science fiction. Men vad vi ska veta då, alltså det här science fiction-argumentet är så dåligt att avfärda någonting bara för att det låter som science fiction. För att science fiction-liknande saker inträffar faktiskt. Ingen människa år 1900 skulle ha reagerat på något annat sätt än att säga science fiction om någon hade berättat att mindre än 70 år senare så skulle vi landsätta en människa på månen. Och samma reaktion hade man fått om man då hade åkt med tidsmaskinen tillbaka till 1980 och berättat om hur världen ser ut 2020 med mobiltelefoner och internet och det här. Och faktum är att om vi hade tagit någon av de ledande AI-modellerna, Claude Fable eller så, och åkt bara 6 år tillbaka i tiden till 2020 och visat det för någon ur allmänheten eller AI-utvecklarna själva, så hade de tyckt att det här var ju fantastiskt, men är det verkligen på riktigt? Det här måste nästan vara science fiction. Så vi lever redan i en science fiction-värld och vi måste lära oss att inte avfärda scenarier bara för att de är extrema. Extrema saker kan hända och det här behöver evalueras lite grann, vad säger man, on a case by case basis.
Mm. Det där, ja, Jan Kraufelin.
Ja, jag tänkte säga att jag håller fullständigt med här. Det är kanske just det här som är det vi behöver titta på, att vi ska inte sätta vare sig några foliehattar på någon som kommer med alarmistiska scenarion. Vi ska inte heller säga att allt kommer att köta sig och allt kommer att gå som det alltid har gått i historien och tro att det heller är sant. Utan vi behöver titta på egentligen alla de här olika scenarierna och på någon nivå försöka komma till en kontenta där och förstås följa med att vad händer. Och vara aktiva. Jag tror att det är det som också kom upp flera gånger i diskussionen här idag. Att vi behöver liksom alla som samhällsmedborgare, framförallt förstås de som är experter på området inom AI, men även alla andra politiker. Och titta vart vill vi vara på väg? För vi ska komma ihåg att i slutändan är det ju nog ändå vi människor så att säga som har möjlighet att sätta gränser och sätta stopp för att vart vi vill komma. Men ja, se på alla scenarion och sen liksom göra en diskussion och på något sätt komma till en kontenta från det, hur vi ska gå vidare.
Nu är du här i debatten och representerar då universiteten och kanske lite via det också ungdomarna och studerande. Ofta är det du studerande som har gjort de där protestmarscherna. När ser vi nu då 10 000-tals protestera mot AI-utvecklingen på våra gator? Vad tror du själv, Jan Kraufelin?
Jag ser inte kanske tecken direkt på det, utan det är nog där vi lite börjar, att den här oron är nog, alltså den är reell. Den finns hos studerande och jag ser kanske mera den här oron som någonting ändå som man upplever att man inte hemskt mycket kan påverka själv, tyvärr. Att det är inte kanske riktigt som demonstrationerna på 70-talet mot det som var kanske mera konkret på något sätt om man kunde ta ställning till. Att visst kan man vara skeptisk eller emot AI och gå ut och liksom på något sätt demonstrera mot det, men att inte ser jag riktigt att man gör det och inte vet jag heller att skulle det vara en bra sak i sig, för att det kanske behöver mera den här på något sätt diskussionen och fakta kring de här.
Men här skulle jag vilja lyfta då exemplet med Greta Thunberg och Fridays for Future för att visa på att sådana här proteströrelser kan växa dramatiskt på väldigt kort tid. Det var ju bara några få år från att hon satt ensam utanför det svenska riksdagshuset till att det var miljoner ungdomar engagerade i den här rörelsen.
Så är det så man ska göra det, Olle Häggström? Alltså, kan man alltså påverka det genom att då kanske protestera och ordna marscher eller liknande, som på 70-talet till exempel?
Jag tror att det är en av flera vägar vi behöver gå framåt. Absolut.
Lina Mannila.
Jag tänkte säga att jag tror nog att dagens unga, många av dem, så är ju väldigt medvetna om samhället på ett helt annat sätt än vad jag ärligt kan säga att jag var i deras ålder. Och väldigt många funderar, jag jobbar ju själv just med frågor kring till exempel etik och också då AI-kompetens. Och många unga, när man går in i diskussioner med dem, så de har väldigt, väldigt goda tankar, funderingar kring just etiska frågeställningar vad gäller AI, när ska man egentligen använda det, också den här oron då också som Jan här nämner. Så jag tror ju nog att de unga nödvändigtvis så tar de inte så här svartvitt bara emot att den här utvecklingen nu pågår och det är så det här det kommer att bli, utan jag tror nog att det skulle vara helt möjligt att få till stånd en sån, om vi nu ska prata demonstration eller vad vi nu vill prata om sen, men jag tror nog att det finns en sån här vilja att rösta också med klicken och så vidare, att vad använder man inte, på samma sätt som nu också många lämnar sina smarttelefoner för att man inser att det är inte bra att ha dem med när man träffar sina vänner, så sätter man dem någonstans i en låda att vänta. Så att jag tror att vi nog också ska ha en tilltro till nästa generation på att de vill att samhället ska bli så bra som möjligt förstås också för dem. Så att jag håller nog med här, Olle, också att snabbt kan ju en sån rörelse växa. Men framförallt också så tror jag på det här att ju mer vi vet om någonting, desto bättre kan vi också då föra en debatt, vi kan delta i diskussioner och vi kan också göra medvetna val. Så att bygga den här kompetensen kring AI, inte bara hur man använder verktygen, utan de facto då, hur funkar AI, vad används det till? För att på något vis så blir det ju också så lätt att vi ser AI som någonting som vi utvecklar nu, som de amerikanska företagen bara utvecklar för att någon ska vara störst och bäst. Och det är ju överhuvudtaget inte den målsättning som man har haft med AI-utvecklingen från början. Och inte är det ju utvecklingens målsättning nu heller, utan tanken är ju den att vi ska kunna lösa stora samhälleliga problem som vi inte kan lösa med andra metoder. Människan har ju alltid utvecklat teknologi för att vi ska kunna göra saker på något sätt bättre eller göra saker vi inte kunnat göra tidigare. Så att jag hoppas att den här diskussionen också på det sättet då, att om vi får en bredare AI-kompetens i samhället, så kan vi också börja se de där goda användningsområdena på ett helt och klarare sätt och också samtidigt kunna värdera då att okej, i de här samhällena eller i de här sammanhangen så är inte AI det bästa alternativet, utan här så är det då människa, här ska vi ha det här traditionella, för jag tror nog att vi som människor också uppskattar det här genuint mänskliga och det traditionella mer än att vi skulle ha att all interaktion skulle ske via AI-mediation till exempel.
Jan Graffelin.
Jag tänker att det är kanske den här komplexiteten egentligen i det här med AI, jag menar ur ett etiskt perspektiv, att jag tror att här, det är inte så entydigt att är det här dåligt eller är det bra, utan det finns precis båda sidorna på ett kanske annat sätt ändå än till exempel klimat. Visst kan man diskutera där också att liksom olika aspekter av det, vad är bra och dåligt, men jag tror att de flesta är ändå ganska överens om att där finns det liksom mest negativa effekter, eller demonstrationer mot Vietnamkriget på 70-talet eller någonting liknande. Så det där liksom ser den där etiska aspekten finns mera, men det som kanske gör mig lite så där frågande till att går man ut på gatorna för det här, för att det finns båda sidorna här. Det finns både väldigt, väldigt goda saker med AI som det har fört med sig och förenkla livet liksom för många, både på arbetsplatsen och överlag i livet. Men så finns det naturligtvis en massa också av de här negativa sidorna och framförallt de här, ska vi säga, scenarierna, negativa framtidsscenarierna och vad det här kan leda till. Men hur igen ser man liksom, hur får man den här balansen och hur ser man den här balansen? Därför tror jag att det här är en lite annan fråga än många andra sådana här mera, vad ska vi säga, enkla saker att ta ställning till, där man kan ganska entydigt säga att det här är dåligt ur ett moraliskt perspektiv eller etiskt perspektiv.
Olle Ekström, en avslutande fråga till dig. Hur ser du då själv, alltså, att vad kan till exempel politiker då göra för att då kanske införa någon sorts reglering? Det handlar ju förstås om just nu är det USA och Kina som är de stormakterna som kanske har en sån här kapplöpning, och i USA då de här företagen. Men vad kan till exempel politiker här i Norden, Sverige, Finland, göra nu då för att skapa någon sorts reglering? Vad är det där verktygen, eller finns det inte alls?
Nej, men vi får ju inse att både Finland och Sverige är ganska perifera länder på AI-kartan, och det som vi gör inrikes kan inte ha så stor global påverkan. Men vad jag önskar av våra makthavare, det är att de lyfter frågan i internationella samarbeten, och där kan man använda existerande strukturer som FN och EU och NATO till exempel, och även skapa nya multilaterala samarbeten. Att prata om riskerna, prata om utmaningarna och övertyga kollegorna i de här lite större länderna som driver utvecklingen då, och det är ju framförallt USA och Kina då, om nödvändigheten att ta kraftfulla åtgärder.
Mm. Kanske, ja, Linda Bannela.
Får jag ge en kort kommentar? Absolut, Finland och Sverige är ju små aktörer i den här diskussionen, men vi ska ju inte glömma bort EU, att det görs väldigt mycket nu i dessa dagar på EU-nivå, både vad gäller att skapa en egen europeisk språkmodell till reglering, till att då på det sättet bli en större aktör i de här diskussionerna. Så jag tror inte att vi ska inte glömma att det görs en hel del faktiskt på den här fronten på EU-nivå redan idag.
Mm. Okay.
Där sätter vi punkt för slaget dagens debatt. Tack till er som medverkade. Du som lyssnat på debatten via Arena-appen så vet kanske att du kan fortsätta diskussionen. Vad skrämmer dig med AI-utvecklingen? Vad oroar du dig mest för? Den frågan hittar du alltså i Arenans mobilapp. Fortsätt diskutera där. Jag heter Jesper Alm. Ny debatt, nya tankar imorgon.